When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Not merely peace in our time, but peace in all time.
Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression.
This country deserves a break from politics and a permanent break. We're talking about Brexit.
Hej allesammans och välkomna tillbaka till Utrikespodden med mig Axel Hellman, och med mig har jag som alltid Sebulon Kalander. Tja Sebulon!
Hallå Axel!
Det är dags för avsnitt nummer 5, vilket känns grymt kul. Någon sorts minijubileum kanske, eller kanske inte, jag är inte säker, men vi har i alla fall ett riktigt bra avsnitt att bjuda på. Vi kommer prata lite om utvecklingen i Hongkong, om nyheten om att USA drar sig ur ännu ett internationellt avtal. Och så kommer jag att filosofera lite mer om hur kultur kan användas i förståelsen av utrikespolitik. Något som jag var inne på lite grann redan i förra veckan när jag pratade om David Bowie, Iggy Pop och kalla kriget. Sen har vi också ett inslag med en av de allra smartaste och mest inspirerande personerna i svensk diplomati. Sebulon har nämligen pratat med Sveriges ambassadör i Mali, Diana Janse, så missa inte det. Men jag tänkte gå rakt på spaningarna faktiskt och börja i Hongkong, som det har skrivits en hel del om de senaste dagarna. Och det här efter att det har brutit ut ännu en våg av protester där som en reaktion mot nya lagstiftningsförslag i det kinesiska parlamentet förra veckan. Och det här känner jag någonting som kräver lite kontext. Hongkong var ju väldigt länge, i typ 150 år, en brittisk koloni, och det var en väldigt viktig knutpunkt i det som då var det brittiska imperiet. Men under andra halvan av 1900-talet så svepte det ju, ska man säga, en våg av dekolonisering över världen, och då blev många länder och territorier självständiga. I Hongkongs fall så var det en av de sista utposterna i det brittiska imperiet, och det var först 1997 som Storbritannien lämnade över territoriet till Kina. Men under förhandlingarna om det mellan Storbritannien och Kina så kom man fram till ett nytt system för hur det här territoriet skulle styras. Något som kommer att kallas för One Country, Two Systems. Och vad det innebär i princip är att Hongkong blev en del av Kina, men fick till en viss del behålla egna regler och lagar. Så till exempel fick Hongkong bevara sin kapitalistiska ekonomiska modell. Och man har ett flertal egna lagar och rättigheter som skiljer sig mot de som finns i fastlandskina. Men i Hongkong så har det länge funnits ett starkt missnöje just mot det här kinesiska inflytandet. Och framförallt kring 2014 så bröt det ut väldigt stora protester i Hongkong. Mot vad man då såg som försök av den kinesiska regeringen att skärpa kontrollen över Hongkong. Och vissa av er som lyssnar kanske kommer ihåg medierapporteringen kring det här. Protesternas signum blev ju att man bar paraplyer och det kom att kallas för paraplyrörelsen. I alla fall, nu verkar det som att ledningen i Kina har bestämt sig för att det inte kommer att acceptera några former av protester och demokratiska rörelser i stil med det som man ändå har sett nu. Och därför har man föreslagit nya säkerhetslagar som skulle skärpa just den kinesiska kontrollen över Hongkong. Och det här riskerar ju att sätta hela idén med ett land och två separata system i spel. Och jag såg bland annat ett öppet brev där ett flertal framstående personer, inklusive Chris Patten, eller Lord Chris Patten, som var den sista brittiska guvernören om Hongkong, han sa att Kinas agerande totalt bröt mot det som man kommer överens om 1997. Det här får ju enorma konsekvenser. För det första så är Hongkong ett viktigt finansiellt centrum. Och det här leder ju till en otrolig volatilitet på börsen, någonting som vi redan har sett. Och det här har också blivit ännu en flashpoint i relationen mellan Kina och USA. Där man såklart är oerhört kritisk mot den kinesiska ledningens agerande. Men som vanligt framför allt så är det ju vanliga människor som drabbas allra hårdast. Alla de civila i Hongkong som gång på gång offrar sin egen säkerhet för att stå upp för frihet, stå upp för demokrati. Det är de som drabbas allra hårdast av det här, såklart. Så det här är någonting som vi absolut kommer att följa framöver. Både just utvecklingen i Hongkong men också rollen det spelar ur ett större perspektiv. Framförallt mellan Kina och USA. Men Seblon, jag tänkte vi kunde få en spaning från dig.
Till att börja med, bra spaning, Axel. Och det är väldigt angeläget att följa situationen i Hongkong. Men ja, jag har en spaning och det är att USA eller USAs president Donald Trump har sagt att USA kommer lämna det så kallade Open Skies Treaty. Och det är ett avtal som gick i kraft, om jag inte minns fel, 2002, men som först föreslogs av president Dwight Eisenhower på 50-talet. Och det är alltså ett avtal som syftar till att möjliggöra för länder att genomföra överflygningar över andra länder för att observera deras militära förband, eventuella rörelser av de förbanden. Och det är helt enkelt en slags förtroendeskapande mekanism mellan länder. Och nu har Trump sagt att USA ska lämna det här, och man har pekat på, eller man har motiverat det med att Ryssland inte efterlever avtalet fullt ut, men i alla fall så är det här, alltså, oavsett bakgrunden, så är det här ännu ett slag mot vad vi brukar kalla för den europeiska säkerhetsordningen. Och jag skulle säga att avtalet ur en praktisk synvinkel är inte enormt viktigt. Jag tror att satelliter kan ur en militär synvinkel genomföra eller göra det som även de här överflygningarna syftar till att göra. Men det har ju en slags politisk dimension, en som är så en förtroendeskapande dimension som man inte kan ska underskatta. Och tidigare har ju vi sett hur andra avtal har brutit samman. Vi har pratat om tidigare i den här podden, INF-fördraget, nästa fördrag som berör säkerhetspolitik och utrikespolitik som är aktuell är det så kallade nya startfördraget som löper ut i, rätta mig om jag har fel, men februari nästa år om det inte förnyas. Och enskilt så är det här kanske inte världens största händelse, men aggregerat så blir sammanbrotten av de här olika avtalen ett stort minus för europeisk säkerhet. Vi har ett slags lager, ett tjockt lager av olika avtal och institutioner som syftar till att bygga förtroende mellan stater, som syftar till att skapa transparens och öppenhet, Och när vi ser de här falla samman som dominobrickor så blir utfallet att världen blir mer osäker, mer oförutsägbar. Och det är enklare för enskilda händelser att få en oproportionellt stor påverkan på världspolitiken. Och tittar man på kalla kriget så de avtal som skapades där, det föregicks ju av en lång period av stor osäkerhet. Vi hade bland annat Kubakrisen då det inte fanns avtal mellan supermakterna, då det fanns en enorm misstro mellan supermakterna. Och även med avtal på plats så kan ju såklart misstro kvarstå, men det på något sätt det hjälper till att begränsa och lägga band på de värsta aspekterna av stormaktskonkurrens. Så det här är jag skulle säga det är rätt beklagligt för europeisk säkerhet att USA lämnar det här avtalet. Vi får se vad de långsiktiga konsekvenserna blir.
Det är intressant det du är inne på, tänker jag, Sebastian, just det här med att det är utvecklingen kring det här generella avtalet specifikt, men sen är det också det politiska mönstret, om man ska säga så, som vi har sett från Washington de senaste åren under Trump. Idén med de här avtalen är ju ofta de är väldigt tekniska till sin natur, de adresserar ett väldigt specifikt område, men någonstans finns det framförallt på liksom en bredare diplomatisk eller politisk nivå, som det säger, att det ändå blir, man ska säga så, som där the sum is greater than the parts. Det skapar en sorts helhet där man ändå får en viss politisk ordning eller en säkerhetsordning som är inbäddad, om man nu ska säga så, i ett, liksom ett nät av den här typen av avtal som ändå bygger transparens, som skapar en viss förutsägelse. Och då blir ju såklart reaktionen är motsatta då när man börjar dra sig ur de här avtalen. Och som du också var inne på lite grann, det är inte så att vi ser bara, ja, ett avtal med viss legitim kritik mot andra aktörer, varför man väljer att göra det här. Utan det är gång på gång på gång så ser vi den amerikanska administrationen försöka dra sig ur väldigt liksom, viktiga internationella avtal. Man kan väl nämna det också. Jag har bara sett liksom, en hel del rapportering från det här, och det har ju blivit ganska mycket kritik mot det här beslutet. Även sedan tidigare när det först började ryktas om att det här kanske skulle kunna hända. Jag vet bland annat att för detta senatorn Sam Nunn och William J. Perry och George Shultz, som är liksom väldigt tre vad ska man säga, framstående personer inom amerikansk säkerhetspolitik, har skrivit en hel del debattartiklar och så vidare och kommit ut just mot det här. Och där är det väl värt att poängtera också att de representerar ju ett politiskt spektrum. Sen han är ju demokrat, för detta senator, men Shultz till exempel var ju Ronald Reagans, liksom en av Ronald Reagans viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska rådgivare. Så det finns väl ett flertal personer som ser med otroligt stor skepsis mot den här utvecklingen. Så jag tycker att det är väldigt bra att du tar upp den. Jag tänkte väl hoppa vidare och faktiskt komma med ett litet tips. Faktiskt om en annan podcast. Den heter Wind of Change. Den finns på Spotify och den är gjord av en amerikansk journalist som heter Patrick Redden Keefe. Och det här måste jag säga, det är en av de absolut bästa historierna jag har hört på riktigt länge. Sebron, jag har inte helt koll på din musiksmak faktiskt, men du kanske känner till en låt som heter Wind of Change. Det är liksom en riktig rockklassiker, en powerballad. Den är skriven av en tysk...
Det är Scorpions, va?
Det är Scorpions, exakt. Det är Scorpions, en tysk rockgrupp. Och de var enormt stora på 80- och 90-talet framförallt. Jag lyssnar nu för tiden mest på hiphop, men jag hade en ganska stor heavy metal och glamrockperiod när jag var typ 15 och ville bli rocktrummis. Så då lyssnade jag väldigt mycket på just den här låten. Men den här låten är ju väldigt speciellt, inte bara för att den har vad jag tycker är i sin genre ett av de bästa gitarrsolorna, möjligtvis efter Slash i Guns N' Roses låten November Rain. Men framförallt är den låten speciellt för att den blev ett slags soundtrack till kalla krigets slut, framförallt i östra Europa. Så den här fick en väldigt liksom stark samhällssida, liksom en politisk mening, den här låten. Den här låten kom typ 1990, och storyn som man alltid har fått höra om den här låten är att Klaus Meyer, som är en av bandmedlemmarna i Scorpions, han blev inspirerad av att skriva den här låten efter ett gig i Moskva, i det som då fortfarande var Sovjetunionen. Och under en promenad efter den här spelningen så kände han gick runt i stan och han liksom kände att det var någonting fundamentalt som höll på att hända. Den här liksom början av den här historiska vågen som vi sen nu i efterhand vet kom av frihet och förändring, som kom att svepa över liksom hela Europa och blev början på slutet av kalla kriget. Det har alltid varit storyn om den här låten Wind of Change. Men vad den här podden handlar om, det är ett tips som den här journalisten Patrick Redden Keefe får om att det egentligen var CIA, alltså den amerikanska underrättelsetjänsten, som skrev den här låten som en del av en så kallad psyop, alltså en del av en sorts, vad ska man säga, psykologisk krigsföring. Och utan att spoila någonting så är det en helt otroligt fascinerande historia man får ta del av. Och man får liksom lära sig väldigt mycket om hur CIA har använt sig av kulturella medel för att sprida just propaganda historiskt sett. Bara ett exempel på en historia är hur man under 50-talet skickade jazzartisten Louis Armstrong till Afrika för att stärka Amerikas anseende där under en period då man var väldigt orolig över att Sovjetunionen fick allt mer inflytande på den afrikanska kontinenten. Jag tycker att det här är särskilt kul att lyfta lite med tanke på det vi i förra avsnittet pratade om, där både jag och du var inne på just det här rollen som kulturen kan spela även i utrikespolitiken. Och om vi ska göra en liten avstickare, så det finns ju ett numera vedertaget begrepp inom läran om internationella relationer som kallas för soft power, där kulturen faktiskt är liksom instrumentell. Och om man backar bandet lite så har ju begreppet makt ofta definierats som möjligheten att ändra någons beteende. Och statsvetare, liksom standardverket här inom politisk teori, brukar vara Roald Dahls Concept of Power, en text som kom ut 1957. Och där var Dahls definition av makt att A har makt över B om han kan få B att göra något som han annars inte hade gjort. Och det här har liksom blivit tagen en vedertagen beskrivning, men frågan har alltid varit då hur man får den makten. Och nu förenklar jag väldigt mycket här, men traditionellt sett har ju fokuset legat på två saker. Man kan skrämma folk, eller man kan skrämma andra, eller man kan belöna andra och på så sätt få dem att göra som man vill. Och i den utrikespolitiska världen har ju det ofta inneburit att man har mätt makt i materiella termer. Så till exempel är man bättre på att skrämmas om man har en stor armé, och man är bättre på att betala andra om man har en fet ekonomi. Men på 90-talet, eller slutet 80-talet, 90-talet, så hände det någonting. Då kom det en snubbe som heter Joseph Nye, som nu är professor på Harvard, väldigt framstående. Han sa, vänta lite, det här täcker inte hela verkligheten, sättet vi har tänkt kring makt på. Han säger att det finns en annan sorts makt som är minst lika viktig, nämligen att du kan få andra att göra som du vill genom att få dem att vilja samma sak som dig. Och det gör man genom att få andra att se upp till dig, att attraheras av dig. Och det här, som saker som status, legitimitet och kultur, blir central. För att ta ett tydligt exempel, så var det ju många som såg upp till USA under kalla kriget till exempel, just på grund av USAs värderingar, och USA kom ju att bli liksom en symbol för frihet och utveckling. Och kulturen var ju en otroligt viktig del av att reflektera och utstråla allt det där. Så mot hela den här bakgrunden så tycker jag att det är så oerhört fascinerande att tänka sig att CIA skulle ha legat bakom en av världens största rockhits, som också kom att tonsätta fallet av Sovjetunionen, som på något sätt ändå är liksom den största utrikespolitiska vinsten i amerikansk historia. Så att Lite liksom utsvävning där, men jag vill ändå tipsa om den. Framförallt tycker jag att du ska lyssna på den här sidan.
Tack så mycket. Snart får vi höra att FRA ligger bakom ABBA. Men för övrigt så, Patrick Redden Keefe skrev här om året en bok om Nordirland och konflikten där. Och den heter Say Nothing. Och den kan jag också varmt rekommendera. Men jag har ett annat boktips det här avsnittet. Och det är boken Nattstad, som är skriven av polisen Simon Häggström, som jobbar på prostitutionsgruppen hos Stockholmspolisen. Och frågan kring prostitution och människohandel har ju blivit väldigt aktuellt på sistone. Och jag läste då den här boken som en konsekvens av det. Jag har hört talas om Simon Häggström tidigare. Han har gjort många intervjuer i media exempelvis. Och någonting som framkommer när man läser boken, vilket handlar mycket om hans arbete och hans erfarenheter, där det finns en betydande internationell dimension till den här frågan. Människohandel är, man uppskattar att det är den tredje största kriminella aktiviteten globalt efter olaglig narkotikahandel och olaglig vapenhandel. Så det är en väldigt för kriminella, lukrativ marknad, och många som är i Sverige som är prostituerade kommer från länder som Rumänien, som ett EU-land, eller Nigeria. Och i boken så visar han hur de här nätverken fungerar, hur människohandlare utnyttjar andra människors utsatthet och fattigdom för att sätta dem i prostitution under väldigt hemska och tuffa förhållanden. Och i sin utrikesdeklaration tidigare år så belyste utrikesminister Ann Linde frågan kring organiserad brottslighet, och hon tillsatte också en särskild ambassadör för att motverka organiserad brottslighet. Och det är inte exakt att koppla till just den här frågan. Jag tror att det finns till och med en annan ambassadör sedan tidigare som jobbar med människohandel, men de här frågorna överlappar ju en hel del, som det är organiserade kriminella nätverk som ofta är de som får människor, unga kvinnor från länder då som Rumänien till Sverige. Och vi har ju en tendens att se på frågor antingen som strikt inrikespolitiska eller strikt utrikespolitiska. Men en poäng som jag tycker vi generellt försöker göra i den här podcasten, och som den här väldigt tragiska, allvarliga frågan understryker, det är att den gränsdragningen funkar inte riktigt, i alla fall inte i en globaliserad värld som vi lever i idag, utan det finns en stor gråzon där inrikes- och utrikespolitik överlappar. Så det här var en väldigt läsvärd och bok som liksom var tung att läsa, men jag rekommenderar den varmt till alla. Och det var min sista spaning. Jag tror också Axel var klar med sina spaningar. Och nu ska vi gå vidare till den intervju som jag gjorde med Diana Janse, som då är Sveriges ambassadör i Mali, Burkina Faso och Niger. Och jag pratade med henne dels om hennes arbete i Mali, men också om diplomatyrket generellt och hur hon blev diplomat och allt spännande som hon har gjort under sin karriär så här långt. Så det var ett väldigt intressant samtal som kommer nu.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Utrikespodden och vi ska nu prata med Diana Janse som är Sveriges ambassadör till Mali. Hej Diana!
Hej!
Så jag tänkte att vi kort kunde börja med att du introducerar vem du är. Kort, vad är din bakgrund och vad gör du just nu?
Ja, precis som du sa så är jag ambassadör i Mali sedan i september förra året. Men jag är också ambassadör till Burkina Faso och Niger. Eller Niger. Min bakgrund är... Ja, jag har varit på UD ungefär 20 år. Jag har varit tjänstledig några år för att jobba för Moderaterna som utrikes- och säkerhetspolitisk rådgivare till partiledningen och till som internationell chef. Men mest de senaste 20 åren har jag varit på UD. Jag har varit i Moskva, i Kabul, i Libanon, Syrien. Jag har varit 4 år i Jordan, lite i Bryssel, i New York, lite på Balkan. Innan dess, i botten är jag slavist och statsvetare från Uppsala universitet.
Kan du bara kort förklara, du nämnde att du är ambassadör i 3 olika länder. Hur fungerar det rent praktiskt? Flyger du runt till varje huvudstad med jämna mellanrum eller hur fungerar det?
Ja, så här i coronatiden är det väldigt svårt. Men precis så är det tänkt. Jag är baserad i Mali. Och har ambassaden i Mali. Och sen är jag då sidoackrediterad till de andra 2 länderna. I Burkina Faso har jag också en ambassad. Men den förestår av en chargé d'affaires. Som alltså är chef för ambassaden när jag inte är i landet. Och i Niger har vi ingenting. Vi har inget honorärkonsulat och ingen ambassad. Så där får jag jobba från de dagar jag är där utifrån från ett hotellrum. Och idén är just att jag ska resa runt. I mitt fall har det blivit väldigt lite av det. För att jag hann precis besöka Burkina innan flygplatserna stängde. Och de är fortfarande stängda. Så jag har inte hunnit tillbaka dit. Och till Niger som jag blev ambassadör i sist. Det var någon gång i februari tror jag. Har jag inte hunnit till alls. Och ingen av de länderna har jag heller formellt akkrediterats. Det vill säga... Att jag har inte träffat statschefen och lämnat mina kreditivbrev. Men jag hoppas kunna göra det så fort de här reserestriktionerna lyfts och gränserna öppnas.
Och på tal om det nya coronaviruset, någonting som vi har försökt göra varje gång vi har pratat med någon person från ett annat, som är baserat i ett annat land eller som har ett annat perspektiv är att fråga hur viruset påverkar dem. Hur skulle du kort säga att det nya coronaviruset hanteras i Mali som ju ändå är ett väldigt fattigt land?
Ja, Mali är ett av världens absolut fattigaste länder. Samtidigt har de fördelen av att ha en väldigt ung befolkning så att det är många som inte är i riskgrupp. Sen är det andra som är i riskgrupp fast de är unga för de har underliggande problem som tuberkulos eller undernärda, dåliga hygieniska förhållanden och så vidare. Men den maliska staten har genomfört en rad åtgärder. Flygplatsen är stängd som jag nämnde för all kommersiell trafik. Landgränserna är stängda för annat än gods. Skolorna är stängda även om de ska öppna nu i juni. folksamlingar på över 50 personer är förbjudna. Men det gäller inte religiösa sammankomster, så att moskéerna är fortfarande öppna. Och det är en ganska stor, vad ska man säga, en ganska stor sak här. Inte minst så här i ramadantider, eller nu är den här helgen då firar man Eid al-Fitr, ramadans slut. Om det är mycket folk i moskéerna. Ett tag hade man utgångsförbud, men det lyftes för det var mycket protester mot det. Eller mycket, men det var i alla fall protester och ihållande i en halv vecka. Och då bestämde man sig för att inte ta den risken att saker skulle urarta, utan lyfte det utgångsförbud som rådde på kvällen. Så jag tror man har tagit de åtgärder man kan ta. Det går inte att genomföra någon total lockdown här. Folk lever precis på gränsen till att klara sig och hanka sig fram över dagen. De går upp på morgonen för att ha middag och ställa på bordet till kvällen. Så det skulle få helt förödande konsekvenser. Då skulle folk svälta ihjäl istället. Och samtidigt också så har man än så länge en väldigt långsam spridning här.
Jag tänkte sen då gå till mer om din bakgrund. Du nämnde att du studerade vid Uppsala universitet och sen att du gick vidare och gjorde mycket annat. Kan du berätta varför du valde att läsa just statsvetenskap vid Uppsala och hur du vid den tiden tänkte kring vad din karriär skulle vara och hur du kom så att du hamnade i utrikesförvaltningen?
Ja, det var en ganska lång resa. När jag slutade gymnasiet så var jag allmänt vilse i livet och visste inte alls vad jag ville göra. Och ja, jag ville läsa franska. Jag ville lära mig franska ordentligt. Det kunde jag inte riktigt göra för jag hade läst tyska på gymnasiet. Och jag åkte ner till Frankrike och läste där en termin. Men de betygen fick jag inte tillgodoräkna mig för att komma in på franska på universitetet. Så då försökte jag... Ja, jag skulle tenta av det på Komvux, men min ansökan kom bort i posten. Så jag har egentligen posten att tacka för att jag istället började läsa ryska. Ryska institutionen låg vid den, eller slaviska institutionen låg en våning upp ifrån den franska. Så när jag hade misslyckats med att prata mig in så gick jag en våning upp och skrev in mig där istället. Och ja, jag var väl ingen lysande student, men efter ett år så åkte jag till Moskva tillsammans med många i min kurs, och vi var en månad där på utbyte, vi var där på ett stipendium och det var helt fantastiskt, det var jätteroligt och då lossnade med ryskan också och jag tyckte det gick bättre och bättre och var roligare och roligare. Och en dag åkte vi till svenska ambassaden på studiebesök och då tänkte jag när jag gick därifrån, här vill jag jobba. Och då försökte jag luska ut hur man blev diplomat och vad gjorde en diplomat egentligen och hur kunde man näsla sig in på ambassadarbete. Och på den vägen var det. Det tog 7-8 år. Och då insåg jag också någonstans i den vevan att bara kunna språk duger inte. Det har varit jätteviktigt för mig med ryskan. Det har verkligen gått som en röd tråd genom min karriär och de erfarenheter jag har. Men det behövs kompletteras med någonting annat. Och jag alltid tyckte det varit spännande med allt som rör det internationella, det utriket. Så det blev ganska naturligt att läsa statsvetenskap med inriktning på internationella relationer. Så då blev det 2 examina.
Och för ett par år sedan kom du ut med en bok som heter En del av mitt hjärta lämnar jag kvar. Som handlar om din tid som diplomat i Afghanistan. Kan du förklara eller berätta lite om den boken och dina upplevelser under din postering i Afghanistan?
Absolut. Jag var i Kabul, det var lite utbrytning, flykt från vad jag inte tyckte var ett jätteroligt jobb i Stockholm just då. Och jag drömde om någonting annat. Jag visste inte riktigt vad. Jag såg den här chansen att åka till Afghanistan och sökte och fick det jobbet. Jag var ensam diplomat på det som då var ett SIDA-kontor med 2 stycken SIDA-utsända i Kabul. Och formellt tillhörde jag ambassaden i Islamabad i Pakistan. Där satt ambassadören som då var SIDA-akkrediterad i Afghanistan. Och hon var min chef. Men jag var själv till vardags i Kabul. Och den här boken då, det är en del dagbok, en del politiska betraktelser, en del reseberättelser. Och det var en fantastiskt lärorik tid och på många sätt också formativ. hur jag såg på mig själv, hur jag såg på mitt jobb, hur jag betraktar världen. Det politiska handlar mycket om hur man lyfter ett land ur fattigdom, hur man kommer ur en våldsspiral och hur rättvisa kan skipas och ett samhälle läka efter decennier av de mest vedervärdiga övergrepp och våldsdåd. Och så här, stora frågor utan färdiga svar som jag också ställer med i ett land som Mali. Men boken handlar också väldigt mycket om den resa jag gjorde och hur jag upplevde hur hopp varvades med uppgivenhet.
Har du någon anekdot eller något exempel på någonting du upplevde eller du bevittnade i Afghanistan?
Ja, jag tycker en sak som jag tog med mig därifrån, det var att jag utvecklade en slags nolltolerans mot trams, som jag brukar säga. Och det, jag tycker att verkligen att om man lever nära fattigdom, nära, utan att behöva genomgå det absoluta lidande som det är att vara så utlämnad och fattig som många människor är i Afghanistan eller Mali för den delen. Men att leva nära det, och det ger ändå ett perspektiv på sina egna futtiga problem. Och jag skriver en del i boken om hur jag lever mitt liv i Kabul, och så åker jag hem och så drabbar jag samman med vad jag tycker är en massa ilandsproblem och det här gapet som blir mellan mig och mina vänner, mellan mig och min familj, när jag tycker att de som kanske borde känna mig mest överhuvudtaget inte känner mig längre, och den inre resan som det också innebär. Jag vet inte om det är ingen direkt anekdot, men det är i alla fall en del av boken.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Och sen efter din tid i Afghanistan så kom du att jobba ett tag med dåvarande utrikesminister Carl Bildt. Rätta mig om jag har kronologin fel.
Jag var i Bryssel där lite emellan.
Vad gjorde du i Bryssel?
Jag var politisk rådgivare till EUs särskilda sändebud till södra Kaukasus.
Ja, så intressant. Kan du berätta någonting om den erfarenheten?
Ja, jag var baserad i Bryssel och jobbade på rådssekretariatet. Och det var ett litet team kring denna EUSR. Och jag reste mest till Kaukasus, Georgien. Mest till Georgien, för det hände så mycket då. Det här var 2006 och de hade haft rosrevolution där. Men också till Armenien och Azerbaijan. Och sen till länderna i regionerna, länder som hade intressen eller inflytande i Kaukasus. Det var ett fantastiskt möjlighet att lära mig massor om Kaukasus. Som jag sen hade nytta av som ambassadör i Georgien och Sida-akkrediterad till Armenien. Men också att lära mig Brysselmaskineriet och Brysselstrukturerna. Men jag jobbade inte där så länge. Det var 9 månader eller någonting innan jag blev rekryterad av Carl.
Jag kan tänka mig att det var en stor omställning från Kabul till Bryssel.
Ja, jag minns en gång när jag precis hade flyttat från Kabul till Bryssel. Ja, två starka minnen. Det ena var när jag fick min flytt från Kabul och den kom och den lastades. Jag bodde högst upp i en vindsvåning, en jättefin vindsvåning. Och de fick lasta in genom fönstret för trapporna var så smala. Så de hade en stor kran och lyfte in allt genom fönstret och nästan allt mitt gods var trasigt och jag bara satt där i spillrorna av mitt liv, så kändes det. Och tyckte jag bara, ja nej, men nu börjar jag om igen. Men jag minns också att jag gick till Delhaize, en av de här stora marknaderna, och jag är väldigt förtjust i ost, och där blev jag stående framför ostdisken, eller hyllan, det var bara ostar. Och började nästan gråta, för jag tänkte, vad har jag gjort mot mig själv? Genom att vara i Afghanistan och äta utgången couscous och tomatkonserver i 2 år.
Ja, jag förstår. Och sen nämnde du som sagt att du började jobba åt Carl Bildt. Vad gjorde du då och hur var den upplevelsen att jobba så högt upp hos den politiska ledningen?
Ja, det var helt fantastiskt. Jag jobbade med Carl i 3,5 år och var hans högra hand under hans resor. Jag brukar kalla mig hans reseledare. Jag vet inte om jag ledde så mycket, men jag reste i alla fall. Jag fungerade som länken mellan honom och UD under hans resor och såg till att han fick bra program, bra underlag och frågor som kom upp under samtal och möten när han var på resa spelades tillbaka till departementet för att följas upp där, och sen att avdömningar som departementet behövde från honom kunde genomföras fast han nästan ständigt var på resa. Jag lärde mig oerhört mycket, verkligen. Det är riktigt privilegium att jobba så nära någon som är så ohyggligt duktig, driven, påläst, men också väldigt generös och tillåtande. Jag tyckte han lärde mig hur man får saker att hända. Hur man gör för att vara en operatör snarare än en betraktare från sidolinjen, som mest uttrycker sin vilja om i största allmänhet om någon skulle vilja lyssna. Han är jätteduktig på att få saker att hända och inte insistera på att själv spela huvudrollen i det.
Har du något, jag förstår att det kan vara svårt, men har du något exempel på hur utrikespolitiken funkar i praktiken som kanske skulle förvåna folk som bara har läst om det i läroböcker?
Ja, det handlar ju oerhört mycket om kontakter och nätverk och god information. Om saker och ting håller på att gå ut överstyr och säga att Sverige inte vill att händelsen X ska hända, så måste man analysera då, okej, vad kan få personen bakom händelsen X att ändra sig? Vad är det för människor som har inflytande över den här personen? Känner jag någon som känner någon som har inflytande, till exempel, så kan jag höra av mig till person Y som kan höra av sig till person Z som påverkar händelsen X? Det blir teoretiskt, men det är mycket positionerande, eller vad ska man säga, det är ju ett påverkansarbete, men det mesta sker ju i det fördolda, kanske mer än i ett sammanträdesrum där man liksom rent formellt hamrar ut överenskommelser.
Ja, enormt intressant, vilket tar mig lite till nästa fråga också. Skulle du kunna beskriva vad din uppfattning en bra diplomat är för någonting? Jag tror det kanske finns en ganska ytlig uppfattning om vad diplomater är för någonting och vad diplomater gör. Så det vore intressant om du kunde ge ditt perspektiv.
Ja, utöver att dricka champagne då, menar jag. Som är den ytliga bilden. Ja, precis. Ja, nej. Först, det handlar om att vara en duktig företrädare. Alltså att förstå vad det är ens politiska ledare vill. För som diplomat är man ju då ytterst deras redskap. Jag är regeringens representant här och då är jag ett villigt redskap för regeringen att driva sin politik. Så då måste jag ju först ha en förståelse för vad mina ledare där hemma vill. Så det är det ena. Men sen måste man försöka, när man vet vad man ska driva, så måste man också förstå hur man ska göra det utifrån den nationella kontexten. Och så ha ett stort engagemang, ha bra kontakter, ha förmåga att utveckla relationer, ha förmåga att förvalta förtroenden. Sen är det mycket jobb också. Det är stort och smått. Och jag tror att det är svårt. Man kan vara en stor säkerhetspolitisk tänkare och diplomat, men i slutändan är att förestå en ambassad i alla fall. Det är mycket mer än så. Det är att vara arbetsledare och en ambassad är mycket av en diverse handel och du gör lite av allt, eller ganska mycket av allt. Och det är också en del av den själva chefsfunktionen du har som myndighetschef. Det är också en viktig del av diplomatin. Eller det är en viktig del av att vara diplomat i det praktiska livet, men det är inte det folk tänker på när man tänker diplomat.
Och som en avslutande fråga, om någon som lyssnar skulle vilja bli diplomat, aspirera på att bli diplomat, vad skulle du rekommendera att hon eller han gör för att komma dit? Hur ska man operationalisera den vägen?
Först ska jag säga att gör det om du tycker det verkar intressant. Det är ett fantastiskt roligt och omväxlande och givande, ansvarsfullt, spännande, utvecklande jobb. Men den vanliga vägen in är via vad som nu kallas diplomatprogrammet. Handläggarutbildningen heter det när jag gick där. Det är en som man kan söka sig till. UD har öppet för antagningar en gång per år. Och det är muntliga, det är skriftliga prov, muntliga prov, det är en tester. Och ja, förbereda dig så gott du kan. Och det finns de skriftliga proven till exempel. Det finns äldre prov upplagda på nätet så att du kan se vad det är du förväntas kunna orientera dig i. Du bör ha, jag tror att det är krav på en högskoleexamen. Du bör kunna språk. Det är krav på ett tredje språk. Och i det här tredje språket ska du kunna tillräckligt väl för att kunna skriva och föra analytiska resonemang på det. Och så skulle jag råda dig att göra någonting annat. Alltså skaffa dig annan arbetserfarenhet innan du söker in på UD. Dels för att det blir lättare för dig att komma in. Och dels för att om du kan svensk statsförvaltning i någon annan del, så kommer det också hjälpa dig när du väl är på UD och i regeringskansliet. Själv jobbade jag på MUST, på underrättelsetjänsten. Och så jobbade jag på Försvarsdepartementet innan jag kom in på UD. Ja, så en del myndighets Sverige är bra. Näringsliv går ju också. De flesta som jobbar eller tas in på UD är antingen statsvetare, ekonomer eller jurister. Det finns en del journalister också. Och sen finns det den sällsynta antropologen eller läkaren. Men om man i breda drag så är de flesta statsvetare, ekonomer eller jurister. Och det kan prägla väldigt mycket vad du gör sen under UD, men det behöver inte göra det. Om du är jätteduktig på kinesiska så kan du väl hamna på din första placering i Argentina. Det är inget, när du väl är antagen där så är du generalist, det vill säga du ska kunna göra allt i denna, vad ska man säga, den här diverse handeln.
Ja, men det var en väldigt utförlig genomgång, tycker jag. Och det var väldigt intressant att samtala med dig, Diana. Vi har ju bara skrapat på ytan av din karriär. Du har ju varit på många andra intressanta platser och som du nu kortet nämnde har gjort mycket annat intressant utöver att vara diplomat. Så tack så hemskt mycket att du kunde ställa upp för oss här på Utrikespodden, och vi önskar dig ett varmt lycka till med ditt fortsatta arbete som ambassadör.
Tack så mycket, Sebastian.